Podplay.
Det är en eftermiddag i januari 2016. Solen har precis gått ner bakom trädtopparna i den lugna och naturrika tätorten Hjärup i Skåne län. Vädret är milt och gatorna snöfria. Det är tyst. Tills ett högt skrik plötsligt skär genom luften. Ett samtal kommer in till SOS Alarm. På andra sidan luren är en kvinna, märkbart upprörd och chockad. Hon pratar snabbt, nästan skriker, och det är svårt för larmoperatören att uppfatta vad hon säger. Min man, säger kvinnan bara, innan hon tar ett andetag och börjar igen. Min man har skadat sig i vårt förråd. Det brinner och han har skadat sig. Larmoperatören frågar vad det är som brinner och får snart ett svar som kommer att eka över den lilla orten i många år framöver. Kvinnan i telefonen skriker. Han brinner. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Cecilia och Ulf träffas genom arbetet 1999. Cecilia arbetar som butikschef på samma företag där Ulf är regionchef. De fattar snabbt tycke för varandra. Ulf är karismatisk och charmig. Cecilia driftig och inte rädd för att ta för sig. De har roligt ihop och hittar på mycket tillsammans. När de väl bestämt sig för varandra går det fort. Det dröjer bara månader innan Cecilia är gravid med parets första gemensamma barn. Och året därefter gifter de sig. Tillsammans får de tre barn, två pojkar och en flicka. Snart flyttar familjen till Hjärup i Skåne. Det är en mindre tätort mitt emellan Lund och Malmö. I ena utkanten av orten, bara några hus från järnvägen som skär genom landskapet, flyttar familjen in i en tvåplansvilla i tegel. De har det bra ställt. Huset är fint inrett och välstädat. På baksidan står en pool som de njuter av på somrarna. Livet rullar på. Cecilia går tillbaka till arbetet när parets yngsta barn är 1 år gammalt. Då har hon varit hemma i 6 år. Och hon har trivts. Men relationen till Ulf har blivit ansträngd under småbarnsåren. Han har börjat dricka mer och Cecilia upplever inte att han ser henne eller barnen, utan att hon får bära hela den tunga lasten för familjelivet. När hon istället får uppmärksamhet och bekräftelse av en kollega slutar det med att hon är otrogen mot sin man. När Ulf får veta blir han rasande och paret överväger skilsmässa. De har till och med skrivit på papprena, men ångrar sig i sista stund. De stannar tillsammans, för barnens skull. Men krisen efter otroheten ska förändra hela samvaron för Cecilia och Ulf. Nu sätter Ulf höga krav. Han vill veta var Cecilia är, vem hon är med och när hon planerar att komma hem. Hon får inte åka och handla utan honom och barnen. Hon får inte åka med på kick-off eller after work med jobbet. Och hon får inte ha några vänner. Hennes enda sociala umgänge består av familjen. Cecilia accepterar sin nya verklighet. Och till viss del förstår hon varför Ulf sätter de krav han gör. Samtidigt börjar han dricka allt mer. Framförallt på helgerna då han är ledig. Utåt sett förändras ingenting. Huset är alltid rent. Och familjen reser ofta utomlands och hittar på roliga aktiviteter. För de runt omkring verkar det nog som att paret lever ett rikt liv. Men det är en fasad. De är inte lyckliga, men de accepterar situationen de befinner sig i. Den 30 januari 2016 har Ulf och Cecilia varit tillsammans i snart 17 år. Det är lördag morgon och paret går upp tidigt. Mörkret ligger fortfarande över Järups hustak. Regnet smattrar mot fönstren. Innan frukosten är Cecilia ute en sväng med familjens hund. Under tiden sveper Ulf några öl och ett glas vin. Det är helg och han är ledig. Då brukar han dricka lite extra. De äter frukost tillsammans, hela familjen. Även de morgontrötta tonåringarna har hasat sig upp i rimlig tid. Sedan ger sig Cecilia och Ulf ut på en promenad i skogen. Regnet har lättat men marken är fortfarande blöt och lerig, så hunden får stanna hemma. I bilen på väg till skogen dricker Ulf ytterligare några öl, men han blir inte berusad. Oftast brukar han bara bli lite trött. De går en slinga på 7 kilometer innan de åker hem igen. Ulf lagar lunch till familjen och efter maten ska han fixa i trädgården. Cecilia tar en bild på henne och Ulf ute på uppfarten innan hon börjar tvätta bilen. Det är viktigt att den är ren, det tycker Ulf som gärna ser att den tvättas efter varje körning oavsett längd. Men det är Cecilia som är bäst på att tvätta bilen, så det är hennes jobb. Ulf ska torka av några poolredskap i förrådet som blivit klibbig av klor. För att få bort klibbet brukar det funka med bensin. Så han går in i förrådet och hämtar dunken som står där. Det här är en del av den historia som Cecilia berättade i förhör. Och historien fortsätter. Det är en historia som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Hon berättar att hon ser hur Ulf vinglar till en bit bort i trädgården där han håller på med en gren som han ska såga i. Cecilia frågar om han inte ska gå och lägga sig en stund. Han brukar ju dricka lite mer på helgerna och då också bli trött. Så att han går och lägger sig mitt på dagen är inget ovanligt. Men Ulf säger först nej, tills han snubblar igen och Cecilia får hjälpa honom upp. Då går han med på att lägga sig i solstolen i förrådet. En byggnad som delar tak med carporten och grannens förråd och carport. Men som är separat från huset. Cecilia berättar i senare förhör att Ulf upplevt att hon och barnen tagit över huset och att förrådet var hans sista fristad. Där inne har han sin öl i kylen, en solstol, kudde och täcke för att kunna ta en lugn stund i fred. Han ber Cecilia att väcka honom om några timmar. Under tiden tvättar Cecilia klart bilen och sedan går hon in i huset för att prata med barnen om middagen. De kommer överens om att de ska grilla hamburgare på grillen i uterummet och att den äldsta sonen i familjen ska ta longboard till affären i Lund, ungefär 7 kilometer bort, för att handla. När han åkt kopplar Cecilia hunden för att gå på en kort promenad. Men när hon kommer ut på baksidan ser hon något konstigt. Dörren till förrådet där Ulf ligger och sover är stängd. Men i den genomskinliga kattluckan i botten på dörren kan hon se något slags ljus. Ett glödande sken. Cecilia berättade i förhör att hon öppnar dörren och möts av ett helt rökfyllt rum och Ulf som ligger medvetslös på golvet. Cecilia ringer till larmcentralen klockan 16.53 på eftermiddagen. Larmoperatören ska senare beskriva henne som hysterisk. Hon skriker och lägger vid ett tillfälle ifrån sig telefonen så att operatören inte får någon kontakt med henne. Men fortfarande kan hon höra kaoset runt omkring. Operatören hör hur de två yngsta barnens förvirrade röster dyker upp på avstånd. Hur Cecilia skriker åt dem att inte gå till förrådet. Efter drygt 6 minuter läggs samtalet på. Då är räddningstjänsten på väg, men två grannar till familjen hinner före. En av dem, en man som bor i ett av husen intill, vill använda sig av vattenslangen som ligger på uppfarten för att försöka släcka branden. Men han upplever att Cecilia försöker hindra honom. Hon tar istället själv tag i slangen, går in i förrådet och stänger dörren efter sig. När grannen försöker öppna dörren håller hon emot. Den andra grannen ringer samtidigt även hon till larmcentralen, men kan inte riktigt beskriva vad det är som har hänt. En explosion, tror hon, men hon kan inte se att det brinner längre. Hon har förstått att Ulf befinner sig inne i förrådet och beskriver Cecilia som mycket chockad. Under tiden som hon pratar med operatören kan hon höra sirener på avstånd. Och snart anländer både brandkår, ambulans och polis till adressen. Roland Norstedt, befäl inom brandkåren, är först på plats vid förrådet där Ulf ligger medvetslös på golvet. Synen som möter honom kommer sent lämna hans näthinna. Det brinner inte längre, men han kan både känna brandlukt och se tecken på att mannens kläder brunnit. Ulf ligger i en stor pöl med blod och hans huvud har tecken på kraftigt, upprepat våld. Han tvekar innan han böjer sig ner för att känna efter en puls. Han förstår att han inte kommer att hitta någon. Det är uppenbart att Ulf är död. Skadorna på hans huvud är så omfattande att någon annan slutsats är otänkbar. Det har hunnit bli mörkt utomhus. Men kylan och tystnaden som normalt lägger sig över en januarikväll hittar inte till tegelhuset i utkanten av Järup. Det rör sig människor överallt. På uppfarten, i trädgården, i huset. Cecilia och hennes 3 skärrade barn sitter hos grannen och har lindats in i varma filtar. Befälet Roland, som varit först till förrådet, visar nu polisen till platsen och till Ulfs kropp som ligger orörlig på det kalla golvet. Han pekar på en yxa som ligger in till kroppen och förklarar för polisen att han sett att den är besudlad med blod. Ett slag med en yxa skulle kunna stämma överens med såren i Ulfs huvud. Snart är alla på plats överens om att det inte har att göra med någon olycka, utan att det här är en brottsplats. En av poliserna på plats går in till familjen för att ge dödsbeskedet. När Cecilia får höra att Ulf är avliden skriker hon rakt ut. Och nu ser polisen något som måste ha misstänkts när räddningspersonalen först anlett till platsen. Då låg fokus på att rädda en person från ett brinnande förråd. Nu, i ljuset från lamporna i grannens vardagsrum, blir Cecilias kläder plötsligt intressanta. De är nämligen fulla med blodstänk. Cecilia delges misstanke om mordet på sin make Ulf och tas i förvar. Hon misstänks dessutom för grov mordbrand då förrådet ligger i nära anslutning både till grannens och hennes eget hus där barnen befunnit sig. Hon förnekar att hon har något med händelsen att göra och menar att det antingen måste ha varit en olyckshändelse eller att någon annan har velat honom illa. I förhör med polisen säger hon, citat: "Han var ingen snäll människa, men jag skulle aldrig ha haft ihjäl honom för det." Slutcitat. Brottsplatsundersökningen påbörjas. Både förrådet där Ulfs kropp legat och familjens villa går noggrant igenom centimeter för centimeter. I förrådet noteras en stor mängd blodstänk. Taket, Väggarna och möblerna runt omkring kroppen bär spår av både blod och fettvävnad från Ulf. I förrådet hittas även en yxa och en hammare. Båda verktygen är blodbesudlade. Såren i Ulfs huvud, som troligen orsakat hans död, stämmer överens med det våld som kunnat orsakats av de blodiga verktygen. Även mönstret av blodstänk inne i förrådet och på Cecilias kläder tyder på att någon, troligtvis Cecilia, slagit och huggit Ulf när han legat ner och att hon då stått över honom. Man undersöker även brandförloppet. Endast Ulfs kläder och solstolen han legat på är skadade av brand, vilket gör att utredningen drar slutsatsen att brandförloppet varit mycket kort. Man tänker sig att Cecilia, eller någon annan gärningsperson, hällt bensin över Ulfs då redan medvetslösa kropp och tänt på. Kanske för att undanröja bevis, eller för att se till så att han verkligen är död. Sedan har branden varit kortvarig. Inne i huset finner man blodiga fotspår som visar sig komma från skorna Cecilia haft på sig under den aktuella kvällen. Ett annat viktigt bevis hittas i en soptunna på familjens tomt, i nära anslutning till förrådet. Någon har slängt en påse med blodstänkta kläder som sedan visar sig tillhöra Cecilia. Obduktionen av Ulfs kropp visar att han mycket riktigt har haft alkohol i blodet vid sin död. Men även ett annat ämne hittas. Solpidem. En typ av sömnmedel. Och så är det frågan om motiv. Ett möjligt motiv är den situation Cecilia befunnit sig i sitt äktenskap. Men under den långa utredningsprocessen dyker ett annat möjligt motiv upp. Pengar. Det ska visa sig att Cecilia har stora kreditskulder på nästan 1 miljon kronor. Ulf har stått som ensam ägare till huset och tack vare ett äktenskapsförord skulle Cecilia inte få några av hans tillgångar vid en skilsmässa. Däremot skulle hon ärva hans tillgångar vid hans död. Många månader av förhör, undersökningar och bevisinhämtning passerar. Men måndagen den 6 november 2016 är det till slut dags för rättegångens första dag i Lunds tingsrätt. Cecilia, som fortfarande nekar till brott, berättar igen om livet tillsammans med Ulf. Hur hon känt sig kontrollerad och ouppskattad, men hur hon accepterat att livet var så. Hon berättar att Ulf har uttryckt att han hade henne till två saker. Att ta hand om huset och barnen, och för sin egen tillfredsställelse. Under rättegången får Cecilia kommentera de fynd som gjorts på platsen och i utredningsmaterialet. På frågan om varför hon haft stänk av Ulfs blod på sina kläder svarar hon att det måste hamnat där när hon försökte dra ut Ulf ur det rökfyllda förrådet. Eller så har det skvätt upp när hon sprutat vatten på honom i ett försök att släcka branden. Kläderna i soppåsen, förklarar hon, är från tidigare under dagen när Ulf haft näsblod. Åklagarsidan köper inte hennes förklaring. Mönstret på blodstänket, både på kläderna i plastpåsen och kläderna Cecilia haft på sig, stämmer inte överens med vad hon berättar. Grannarna som anlänt till platsen innan räddningstjänsten vittnar. En av dem beskriver hur han upplevt att Cecilia hindrat honom från att släcka branden med vattenslangen och att hon istället tagit slangen själv, gått in i förrådet och stängt dörren efter sig. Sedan har hon hållit för dörren. Cecilias förklaring är att hon försökt skydda barnen som vid den här tiden kommit ut på gräsmattan och undrat vad det var som pågick. Hon ville inte att barnen skulle behöva se sin pappa ligga där blodig och medvetslös. På frågan om varför Ulf haft solpidem i blodet svarar Cecilia att hon inte vet. Men det ska visa sig att hon fått sömntabletterna av Ulfs mamma bara några veckor innan händelsen. Hon hade klagat på att hon inte kunde sova och svärmodern hade då skickat sömntabletter på posten. Men hur Ulf fått dem i sig vet hon inte. Hon misstänker att han måste ha tagit fel och misstagit tabletten för en värktablett. Åklagaren däremot misstänker att det är hon som med vilje gett honom fel tablett för att underlätta det senare händelseförloppet. Det alternativa motivet presenteras om att Cecilia mördat Ulf för att få tillgång till hans pengar. Cecilia medger att hon har en skuld och att skulden har gjort det svårt för henne att gå runt ekonomiskt. Men hon säger också under rättegången att skulden inte oroade henne särskilt mycket. Hon skulle nämligen få en del pengar från Ulf följande måndag för att kunna sänka sina månadskostnader. Det var något de hade kommit överens om och det var hon trygg med. Hon behövde inte döda sin man för att klara sig ekonomiskt. Men trots Cecilias nekande och alternativa förklaringar bedömer tingsrätten att hon är skyldig till mordet på Ulf. Deras slutsats är att Cecilia slagit sin make i huvudet minst ett tiotal gånger vid två olika tillfällen och däremellan bytt kläder. Hon har använt sig av en yxa och en hammare. Hon har också anlagt en brand i förrådet. Cecilia döms den 30 december 2016 för mordet på sin make. Då är hon 47 år gammal. Hon frias däremot från åtalet för grov mordbrand, då tingsrätten kommer fram till att det inte funnits någon konkret fara för att elden skulle sprida sig till närliggande byggnader. Påföljden blir 16 års fängelse. 3 år passerar. Cecilia spenderar sina dagar på kvinnoanstalten i Ystad och reflekterar över allt som hänt. Hon går med på att medverka i en dokumentär för Viaplay, En mördares bekännelse, som släpps i maj 2019. Där ska hon berätta allt. Hon förklarar att hon under flera år tillsammans med Ulf varit begränsad och kontrollerad. Detta ledde till att det till slut slagit slint. Det fanns ingenting kvar att leva för. När hon såg Ulf ligga och sova i solstolen ute i förrådet hade hon fått nog. Det var hon som dödade honom. Citat: "Jag har nekat till det här brottet hela tiden, men jag tror inte att jag mår bra av att inte erkänna." Hon minns att hon använde yxan men inte hammaren. Hon förstår att hon på något sätt måste ha tänt eld i förrådet. Men det är något hon inte minns. Hur han har fått i sig sömntabletter påstår hon fortfarande att hon inte har någon aning om. Och motivet var, enligt henne, självförsvar. Citat: "Det var inte pengarna som var problemet, utan hur vi levde." Det här är något hon har berättat i dokumentären En mördares bekännelse. År 2019 skriver hon ett brev till justitieminister Morgan Johansson och ber om benådning. Hon tycker inte att hon förtjänar att sitta i en fängelse för det brott hon begått. I brevet påstår hon att mordet utfördes i självförsvar. Hon hade varit tvungen att agera när socialtjänsten inte kunde skydda henne och hennes barn från Ulf. Hon skriver också att hon förespråkar hårdare straff för kriminella, men mildare straff för våld i självförsvar. Ulf blev 53 år gammal innan han mördades av sin fru i familjens förråd. Då var han påverkad av både alkohol och sömnmedel. Enligt tingsrättens dom bedömdes Cecilias våld vid mordet på Ulf som särskilt hänsynslöst. Däremot ansågs de kränkande behandlingarna som hon och barnen utsatts för under lång tid som förmildrande omständigheter. Men Cecilia benådades inte. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springkorn.se. Manusförfattare för dagens avsnitt, Adelina Tim. Klippare, Oliver Bergman. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av Power Media.